Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu ska jag ringa till en person som tidigt hade corona och som ofta hördes här på radion förut när han tillsammans med min far Åke Sandin gjorde Radio Tuff. Jag ska nämligen ringa upp Hampus Eckerman.
Hallå där.
Hej Hampus, nu har jag ringt dig för att jag, om jag förstår det rätt, så var du en av de tidiga corona eller covid-19 smittade. Stämmer det?
Ja, jag vet ju inte vad som är tidigt. Min bror har också haft corona och han hade den 2 veckor innan mig. Så han var ju betydligt tidigare. Men för mig var det väl ungefär 4 veckor sedan eller någonting jag fick det då.
Jaha, okej. Okay, ja.
Drygt.
Och för de som har lyssnat mycket på Tyresöradion så måste vi först ställa frågan. Vem är Hampus Eckerman?
Vem jag är? Jag är en vanlig, trevlig nyhetsnarkoman och dataprogrammerare som medverkat i Radio Tuff i en himlans massa program. Jag har inte ens räknat hur många det blev till slut. Eller hur många år det var som jag höll på där. Men det är väl en... Det måste ju ha varit en 20 år nästan i alla fall.
Ja, jag tror det faktiskt. Så att alla de som lyssnar på Radio Tuff vet vem Hampus är. Ja, och vi ska prata om det lite senare. Men jag tänkte börja faktiskt med det här med coronan. Hur gick det till? Vet ni hur ni blev smittade i familjen?
Nej, det är lite löjligt. Alltså. Det är möjligt att jag kan ha smittat min mamma. Men det är en osäker grej. Det troliga är att alla vi tre har blivit smittade separat. Det vill säga jag, min bror och min mamma. Då. Ja, men vi har allihopa haft det nu med lite olika nivåer av grad. Då. Värst förstås för mamma som då är 78 år. Ja. Och då tog det väldigt hårt för henne. Hon sov 20 timmar om dygnet i princip. Hade svårt att ta sig upp ur sängen överhuvudtaget. Hade vi ett tillfälle ambulans som tittade till och kollade syre. Så att är man i den här åldern, 70 uppåt, då ska man vara försiktig. Därför att immunförsvaret har gått ner så mycket, oavsett hur frisk man är. För hon var ändå väldigt frisk. Va?
Ja, och din mamma är ju dessutom läkare, eller hur?
Hon är dessutom läkare, så hon, och det innebär att hon oroar sig ju inte i första laget och kunde ju liksom göra lite uppskattningar på sig själv och så. Så visst. Men hon har ju tillfrisknat efteråt och är ganska bra kondis nu.
Mm. Men vad var hennes specialitet som läkare? För jag har ju hört program med henne, Ingrid Eckerman, när hon har berättat om det här med Indien och Bhopal och ögon och sånt. Vad var hennes...
Hon är ju, i Sverige har hon ju varit husläkare, men förutom husläkare så är hon utbildad toxikolog. Och sen tror jag hon har en psykiatriutbildning och någonting till. Så hon är en sån här som har gillat att vidareutbilda sig och lite hela tiden då.
Mm. Men var hon speciellt inläst på just virus och pandemier och corona när det drabbade henne?
Nej, det skulle jag inte säga. Men hon har ju liksom allmänbildningen bakom då och vet ungefär vad det innebär och kan lite allmänna teorier om immunitet och sådana där saker. Men det spelar ju ingen roll i det här läget eftersom ingen vet något om det här viruset.
Nej.
Än. Så, utan det här är ju allt lite okända data.
Mm. Och hur var det för dig då? Hur visste du att det var coronan? Hur blev det för dig när du blev sjuk? Alltså, hur märkte du det?
Ja, i början hade jag bara... Det är faktiskt en väldigt löjlig historia. Därför att jag blev ju väldigt nervös när det här började läsa på precis i början. Eftersom jag är en nyhetsnarkoman så hängde jag med ganska tidigt läge. Så jag ringde direkt min pappa och sa nu ska vi träffas familjen. Därför att sen kommer inte vi kunna träffas på några månader under säkert annat än möjligt. Så nu ska vi träffas innan det här får spridning.
Mm.
Och så bokade vi möte. Jag och min mamma åkte över till honom. Precis när jag klivit innanför dörren började jag hosta.
Mm.
Och en väldigt speciell typ av torrhosta jag hade då som jag aldrig haft. Men den varade bara i 10 minuter. Sen hade jag ingen mera.
Nej.
Så att det var liksom osäkert. Har jag det här eller har jag det inte nu då?
Mm.
Och sen en vecka efteråt blossade det upp och då började jag få de här mer standardsyndromen då med andfåddhet, bara rörde mig lite grann och väldigt stor trötthet och de grejerna då.
Men du behövde aldrig åka in på till någon läkare eller testa dig eller någonting sånt?
Nej, så att egentligen är det ett osäkerhetsmoment. Jag kan ju inte vara 100% att det varit corona, så jag lever efter alla regler som alla andra liksom med säkerhetsavstånd och sånt där då.
Men du tänker inte att du ska testa det och se om du har blivit, har haft det?
Idag har vi ju inga tester så att det räcker. Utan testerna räcker först och främst till de som blir sjuka och bör läggas in på sjukhus. Därefter för att testa läkare och därefter för att testa folk på ålderdomshem. Och innan du når så att jag kan testa, jag är ju glad om jag kan göra det i höst. Och dessutom finns det ju inte ens säkra tester än. De är också glada om de finns om en månad. Va? Så jag tror inte att jag kommer kunna veta med säkerhet förrän i höst helt enkelt. Med lite tur.
Men det här med det som man har pratat om, det här med andning då, som alla är rädda för. Du kände aldrig så att du inte kunde andas?
Nej, utan jag hade på sån nivå att så länge jag var vilande, då var allt okej. Okay. Och det var egentligen samma de sa till min mamma när hon ringde, att så länge man i viloläge inte bandfådd utan kan ligga och ha någorlunda okej, då behöver man inte åka in eller något sånt där. Utan det är när man börjar bli andfådd, redan bara det att man ligger ner eller sitter eller någonting, då börjar det bli farligt. Då ska man ringa upp och försöka få reda på om man ska göra något mer.
Mm. Och ringde du då 1177 eller den här coronalinjen eller?
Som sagt, jag var i det läget att bara att jag gick upp ur sängen och gick in till köket så var jag väldigt andfådd. Mm. Den nivån var jag, men så fort jag satt still eller någonting så försvann det, va. Så jag var aldrig ett sånt faromoment. Däremot hade jag en period, det är ju det som är luriga med det här viruset, att jag hade ju en period jag trodde jag var frisk i 4 dagar.
Jaha.
Och sen kom det tillbaka. Men med lite andra symptom. Och då ringde jag faktiskt upp en av de här journumren för att se, kan det fortfarande vara corona? Och sa de, vi kan inte säga med säkerhet, men det är symptomen finns och fortsatt karantän. Och då fick jag en vecka till hemma då, helt enkelt.
Mm. Du är en person som kan jobba hemifrån, eller hur?
Ja, jag kan jobba hemifrån. Så att jag hade ju nästan, jag har varit hemma i 1-2 veckor, så det är faktiskt väldigt osäkert hur jag kan ha snappat upp det.
Ja, men du, hur gör du med liksom mat och handla och sånt då, om du har liksom satt dig själv i karantän?
Ja, nu för tiden, det här är min rekommendation då till lyssnare rent generellt, att köerna för att beställa online på ICA och sånt där, de är 2 veckor långa. Mm. Och det hjälper ju inte så mycket. Utan så jag levde lite delvis på skräpmat och sånt där, och en gång fick jag hemkört grejer då. För man kan ju fortfarande beställa pizza så lämnar de utanför dörren. Men just det att man ska vara medveten om att det är 2 veckors tid för att få grejer hemkörd. Så att det kan vara bra att ha beställt och ha ett litet lager innan för i alla fall klara sig i 2 veckor. Och det behöver ju inte vara något speciellt. Min andra rekommendation är, men ni ska köpa mat som ni ska kunna leva på i 2 veckors tid, tänk på att det här är att man är sjuk. Man går upp och är andfådd och bara gått in i köket. Det är ingen som orkar stå och laga någon avancerad mat. Gör någonting som man kan äta fort och är lätt och enkelt att göra. Se verkligen inte till att ni ska stå och skala potatis och morötter och göra någonting som tar en timme, för då har ni redan gått och lagt det igen.
Exakt. Men vi, här i Tyresö har vi ju sån här coronahjälp. Vi, folk som är sjuka kan få hjälp med sån här hjälpverksamhet. Har inte du grannar och sånt som kan handla
jo,
för dig?
Jo då, jag hade grannar som jag satte upp lappar i porten som man kunde ringa i så fall.
Ja, du hade det. Vad bra då.
Ja, ja då, så att det gick
aldrig. Man kan beställa mat ofta från någon nära restaurang och brukar ju också funka.
Ja, och det var det jag gjorde. Jag beställde för ett antal dagar i sträck.
Ja, men,
och levde på det stort. Men som sagt, man var ju så trött i början, så att i början så var det ändå inte att man åt en full portion eller någonting sånt där då, utan maten. Man var glad över att man åt. Liksom.
Ja, jag pratade ju faktiskt med dig för kanske 2-3 veckor sedan. Och då sa du i början av samtalet att jag kommer snart att börja hosta. För om en stund, om en stund börjar jag hosta, sa du då. Och det gjorde du också efter en stund.
Ja, precis.
Du orkar inte prata mer än några minuter.
Nej, det var den nivån då. Att några minuter, sen börjar hostan. Och så någon minut till eller två. Och sen börjar jag få anfall för att prata mer då.
Ja, så var det faktiskt. Ja. Men ditt jobb och så, det är inga problem liksom att man jobbar hemifrån? Och...
Nej, utan jag har jobbat en del hemifrån. Faktum är att hela mitt jobb jobbar alla hemifrån. Det är order, vi får inte vara på kontoret. Alla människor måste jobba hemifrån nu.
Ja, ingen får smitta någon.
Nej, och det hade faktiskt, de reglerna slog till innan jag blev sjuk också. Så att just nu jobbar alla hemifrån. Åtminstone månaden ut och sen blir väl antagligen förlängda.
Jag har ju jobbat under 24 år på Sveriges Television och redan i början när det började pratas, jag tror det till och med var under februari, jag kommer inte exakt ihåg, då skickade IT-avdelningen hem halva styrkan när de fick höra att pandemi var på väg. Så de hade en pandemiplan.
Ja.
Så att man började redan då se till att de här teknikerna som inte fick bli sjuka, de skickar man hem. Och det var långt innan man pratade om social distansering och sånt. Ja, för att man hade en plan helt enkelt.
Det gjorde vi också. Utan vi började med ett stresstest för att se att alla kunde koppla upp sig hemifrån.
Exakt, samtidigt. Så gjorde de också faktiskt.
Och sen gick vi över till att alla skulle jobba varannan vecka på jobbet då. Med städare som skulle rengöra allt emellan. Men det hann man bara ha i 1-2 veckor. Och sen så gick ordern ut att alla skulle vara hemifrån.
Ja, jag tänker. Och
faktum är att när jag blev sjuk, då var det bara 4 andra personer av över 1000 som hade blivit sjuka. Då. Så att, och det var inte så många mer, så vi blev ganska förskonade genom det där. Vad vi vet, för många blir ju sjuka utan att märka det, det är ju det som är luriga.
Ja. Och din bror, han klarar sig bra också?
Ja, precis. Alla har haft lite olika symptom och sådär, men han är också tillbaka. Men sen är det ju det här att man är ju sjuk och sängliggande i flera veckor och rör sig inte så mycket och det tar på lungorna. Så att jag är ju exempelvis fortfarande svag och han är väl fortfarande lite svagare, blir lättare anfall när han är ute och går. Liksom. Så att man repar sig inte direkt utan det är just det. Det här kanske inte är dödligt för alla och så vidare, men det är en sjukdom som tär på kroppen och det tar tid att komma tillbaka oavsett.
Vet du, jag är också nyhetsknarkare så jag läser ju på massor om det här och det gör ju att man hamnar i alla möjliga olika saker. Men en sak som jag tycker var intressant också, det är det här med att det gäller att ha bra immunförsvar. Det gäller att vara stark. Så att vi går ju nu mera i stort sett var och varannan dag upp för en backe för att träna vår lungkapacitet. Så att man har bra flås redan från början. Och en granne till mig, hennes son har också haft corona. Och då sa de till honom att han skulle blåsa med sugrör ner i vatten. Alltså man tränar sina...
Jaha,
man måste träna... Ja, det är en vanlig grej när man har svårt att andas. Att man tränar sina lungor. Lungträning helt enkelt. Bra kondis, ja.
Ja, och det finns ju vissa andningstekniker som de lär ut. Om jag minns rätt på Folkhälsomyndighetens hemsida. Som man ska ha när det blir svårare att andas och så vidare.
Ja.
Men alla de där grejerna känner jag att det kommer liksom lite olika bud om man i huvud taget kan träna upp immunförsvaret. För jag förstår så egentligen immunförsvar kan man inte göra så mycket åt. Men det är aldrig dåligt att ha bättre lungkapacitet. Oavsett var i form är ingen dålig sak.
Nej, exakt. Träna på olika sätt. Du som då har knarkat lite nyheter, vad... Det finns ju väldigt mycket idéer nu om var det kommer ifrån och liksom hela den här grejen Sverige gör på ett sätt, en massa andra länder gör på annat sätt. Vi ska uppnå flockimmunitet. Det här är egentligen ett biologiskt, man har släppt ut med vilja för att... Ja, det finns hur många teorier som helst om man går på nätet. Vad är Hampus Eckermans idé om det här viruset, hur det har uppstått och hur Sverige beter sig?
Ja, alltså alla de här hur det uppstått, det finns hur många varianter som helst. Och det finns dessutom de som sprider dem med flit. Alltså, ena sidan har Kina skapat, andra sidan har USA skapat det och så vidare. Ja. Och så vidare. Och allt det där kan man ändå inte veta. Så att jag ser inte det som särskilt intressant. Därför att hela den enda intressanta biten i det hade varit om någon med flit skulle ha släppt ut det.
Mm.
Och jag tror i ärlighetens namn inget land i världen skulle vara så oerhört korkat att de släpper ut en sån här okontrollerad sak som antagligen slår lika hårt på deras egen befolkning. Och dessutom så kan leva kvar i kroppen i 7 veckors tid och utan att man ser symptomen. Jag menar, det skulle skada det egna landet precis lika hårt som alla andra. Så att hela den biten har jag absolut det har ingen trovärdighet alls. Va? Och är det inte med flit, så ser jag egentligen ingen orsak och att jag ska behöva bry mig så oerhört mycket. Och det är väl ena. Sen det här om Sverige gör rätt eller Norge gör rätt eller Finland gör rätt. Den enda grejen vi kan konstatera i dagsläget, det är egentligen, för allting handlar ju om hur ser det ut om 1 år eller 2 år eller 4 år. Mm. Det är till slut där man gör sluträkningen. Efter att det har gått flera vågor, efter att folk liksom har börjat anpassa ekonomier och allting för att kunna hantera det här. Det är långt kvar innan man kan göra en sån värdering. I dagsläget, då finns det ju egentligen bara 2 saker vi kan kolla på. Och det ena är att kolla på, har sjukvården orkat med?
Ja.
Finns det sängar kvar? Finns platser kvar? Och sånt? Och där kan vi i alla fall säga att Sverige har klarat av den biten.
Mm.
Den andra biten som man kan kolla på, det är överdödlighet. Det vill säga, vi tittar egentligen inte bara på de här siffrorna officiella, för där alla länder gör ju på olika sätt när de räknar dödstal. Och exempelvis något land kanske räknar alla som har corona i kroppen när de dör. Medan ett annat land kanske bara räknar de som där corona var den uttryckliga orsaken till att de dog.
Ja.
Eller så kan du ha som i USA där det varierar på vilken delstat.
Mm.
Och vissa delstater till och med kan lämna över till doktorn att avgöra om det borde, hur det borde bokföras, va? Utan några standardregler. Så att försöka jämföra alla de här siffrorna, det blir helt omöjligt. Men vad man kan jämföra det är hur stora är förändringarna jämfört med förra året eller ett genomsnitt av de förra 5 åren. Hur många fler dör? Och då får vi en siffra vi kan jämföra. Och det finns, vad heter de? European Monitoring någonting, Mortality Monitor. De gör den här jämförelsen för, jag tror ungefär 20 europeiska länder. Där kan man gå in och titta hur de har förändrats. Då kan vi se att Sverige har en viss överdödlighet jämfört med många andra länder, va? Och mindre än andra. Så att det är svårt.
Det man sa från början var ju att man skulle skydda riskgrupperna. Ja. Det vill säga de på äldreboende. Och det har man ju inte lyckats
med. Nej, och det har man misslyckats med. Och det finns ju många orsaker. Börjar vi jämföra då är vi inne på hur de är organiserade helt och hållet. Det är inte bara hur det ser ut smittan i samhället. Utan det är hur organiserar man? Hur mycket skyddsutrustning finns det? Hur stora är hemmen? Det vill säga, om ett hem får en smitta, är det 20 potentiella människor kan drabbas eller är det 100? Storleken är ganska stor skillnad och allt det där. Och där kan vi konstatera att Sverige har helt uppenbart varit betydligt svagare än Norge i alla fall. Och sämre organiserat och så vidare. Men det var väl ingen nytt egentligen.
Nej. Men allt det här med, vad tycker du då, det här med lockdown? Alltså nu har man ju i stort sett stoppat hela världsekonomin. Planen står nästan stilla. Klimatet håller nu på kanske att bli lite bättre. Och det här med lockdown. Och Sverige har ju också skilt sig från det. Det vill säga att vi på något sätt säger, liksom, ge råd till folk. Det är liksom upp till var och en. Ta eget ansvar. Vi får gå ut. Vi får vandra. Vi får gå till affärerna. Hur tänker du angående det då?
Alltså jag är ju lekman. Jag kan ju inte avgöra vilka av de här grejerna som är effektiva eller inte efter det. Det jag kan avgöra är att vissa delar av vår strategi är beroende av vissa faktorer som alla länder inte har. Exempelvis vår absolut främsta del i vår strategi är att stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk. Det är huvuddelen av hela strategin. Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk. Och det kan vi göra i Sverige därför att man har avskaffat den här karensdagen. Många är med i A-kassa och liknande. Vi gjorde det lättare för folk att gå med i A-kassa nu och få pengar. Vi har ett någorlunda starkt anställningsskydd. Vi har liksom en grundstruktur i Sverige som gör att vi lite lättare kan få folk att följa att stanna hemma när du är sjuk.
Mm.
Men skulle exempelvis, nu pratar jag ju USA om att släppa upp det här och en del av många använder Sverige som exempel. Men Sverige har, eller USA har ingen sjukpenning.
Nej.
Om de öppnar upp på samma sätt och folk inte stannar hemma när de är sjuka, då kommer de få en helt annan spridning än vad vi har.
Mm.
Och faktum är att det är ju en sak som också har spelat in det här med äldreboenden. Tittar vi på äldreboenden så har ju många timanställda som har jobbat där.
Exakt,
det betyder
så.
Att om de är sjuka så får de inget betalt.
Nej.
Och då har de inte råd utan då går de till jobbet i alla fall trots att de är sjuka. Ta riskerna och sprit, va?
Mm.
Så igen, när vi jämför de här strategierna, vad funkar inte? Ja, det kan ju vara olika för olika länder.
Mm.
Du kan ju till och med ha länder i Latinamerika eller Indien eller vad som helst, stänger du ner de länderna, då svälter ju många ihjäl.
Exakt så. Ja.
Då går ju dödligheten upp enormt mycket. Vi har ju sett katastrof på Indien när de stängde ner. Det är ju helt isolat, betydligt högre dödlighet. Så att på något sätt, att sitta och jämföra alla de här åtgärderna och teorierna och statistiken, vi kan inte mäta än förrän det gått tillräckligt lång tid. Vi har sett hur många vågor som har gått, hur de sett ut för olika länder. Och vi kan inte utgå från att alla länder kan använda samma åtgärder.
Nej. Och det här med att tro att man ska få fram ett vaccin som är säkert, det visar ju tydligen vissa experter på att det tror de inte på. Däremot så tror man ju på det här med flockimmunitet, det vill säga att alla kommer gå igenom det här så småningom. Förhoppningsvis så dör vi inte, de flesta av oss. Förhoppningsvis om vi får andningsbesvär så kanske vår sjukvård klarar det. Så det är liksom det som Sverige...
Men ingen vet ju ändå idag hur länge den varar. Vi kan väl utgå från att den varar åtminstone ett antal månader. För annars borde vi ha sett flera återfall i världen.
Ja.
Så ett visst antal månader känns ju som att det borde vara hyfsat garanterat. För de flesta, det är ju alltid några som avviker. Men vi vet ju inte, varar den här ett halvår, ett år eller tre år eller fem år, den här immuniteten. Och om den bara varar i 3-5 år och sen kommer sånt här virus igen, va? Alla de här grejerna är jättesvåra och det kan också vara sådana saker som att du får ett visst antal antikroppar skapade vid första vågen, men du behöver bli smittad en gång till för att få full immunitet.
Ja.
Och alla de här faktorerna vet vi inga om, så jag tycker att det är rätt som Folkhälsomyndigheten säger att uppgiften nu är att sakta in så sjukvården hinner med, men vi kan inte göra folkhälsoimmunitet till målet med strategin. Men det är en bieffekt. Men vi kan inte göra det till målet därför att vi vet inte hur den kommer att funka.
Nej, det är sant. Då tänkte jag ställa dig lite frågor som egentligen har med de program du en gång har gjort här på Tyresrad som har faktiskt handlat om krig och fred. En av anledningarna till att vi nu inte har speciellt mycket skyddsutrustning, det är att vi i stort sett tog bort all civilförsvar och skrotade alla de här lagerna som fanns runt omkring som man hade med masker och allt möjligt, och fältsjukhus var en stor del av det här när man liksom i stort sett drog ner på de militära kostnaderna i Sverige. Hur ser du på det då, Hampus?
Ja, men alltså att ta bort den civila delen av försvaret har jag ju alltid sett som en ganska korkad grej.
Ja.
Därför att de flesta grejerna är ju, det är saker som håller, respiratorer och saker, det är inte sådana saker som egentligen går sönder när de ligger i lager för det mesta.
Nej, de går vi bort, tror jag. De
Många av de här sakerna hade vi kunnat spara för en, i alla fall en överkomlig kostnad.
Mm.
jag kan förstå att man inte kan vara förberedd på allt och på alla grejer och så vidare. Men vissa saker är inte säkert dyra. Att ha fältsjukhus, att överhuvudtaget ha tält och alla de här grejerna på lager. Om vi tar det som ett väldigt tydligt exempel. Sydkorea, alla har pratat hela tiden om Sydkorea, hur fantastiskt de har hanterat den här coronakrisen.
Mm.
Och så man säger, varför titta på dem? Varför har inte alla andra länder gjort samma sak? Varför har inte de lyckats Sverige? Varför gör inte Sverige som Sydkorea har gjort? Och det väldigt enkla svaret är att Sydkorea hade, de har flera epidemier förut.
Ja.
De hade, deras senaste epidemi var 2015.
Mm.
Och i samband med den epidemin, när de haft både liksom SARS och MERS, då insåg de att vi behöver ett bättre försvar mot epidemier.
Mm.
Så de la om hela sin struktur. Dels hade de massa saker och byggt upp 2015 som de bara sparade ner på lager och kunde ta fram helt enkelt, tält och andra grejer.
Mm.
Och dels slöt man redan där avtal med massa laboratorium, privata, som man då skulle kunna aktivera vid behov så fort som möjligt.
Mm.
Så de byggde alltså upp hela sin kapacitet för en pandemi. Började med det 2015, 5 år innan oss.
Ja.
Började man försöka få struktur. Och sen kommer alla, men varför har inte vi gjort samma sak? Jo, därför att det som de har tänkt över och strategierat om och så vidare i 5 års tid. Det är väldigt svårt att återskapa på några månader.
Ja, men jag tänkte Hampus, du som ändå följt hela den här debatten om när försvarets, när man drog ner allt här. För att nu har vi gjort lite sådana här återblickar i olika nyhetsprogram. Hur tänkte vi då? Hur pratade vi då? För att jag har nämligen en kompis som jobbade på Berga. Alltså, han jobbade på deras lager helt enkelt. Och han var ju med om att kasta allt, massa utrustning. Och den familjen hade ju ärtsoppa i flera år efteråt. För att de fick ju ta hur mycket ärtsoppa de ville. För allting skulle bort. Så att de som jobbade ute i där, jag kommer inte ihåg att det var någon större diskussion om det där. Eller var det att man tänkte, utan det var ju evig fred som skulle råda och vi skulle aldrig behöva det där. Eller kommer du ihåg hur diskussionen var kring civilförsvaret just?
Det var ju väldigt mycket de här diskussionerna. Jag kommer ihåg att en väldigt intressant grej var att man skulle ju avveckla väldigt mycket. Men det var inte nödvändigtvis prat om att man skulle avveckla. Det man sa då, det var ju inte att man skulle avveckla försvar för att det skulle bli fred. Det man sa då, det var ju att man skulle modernisera försvaret för att det inte skulle vara samma typ av krigföring.
Ja.
Det var så man motiverades. Man sa ju aldrig att vi håller på att avveckla. Man sa att vi håller på att modernisera.
Ja, vi skulle inte allmän värnplikt, utan istället så skulle vi ha någon armé som tränade i Afghanistan. Eller vad som.
Ja, precis. Ja. Och vi skulle ha mer samarbete med andra. Så det var ju så man sa det. Så man sa ju aldrig uttryckligen att vi håller på att avveckla. Men jag kommer ihåg att det var stora diskussioner om såna här saker, som att helt plötsligt hade man ju då, jag kommer inte ihåg hur många tiotusentals eller hundratusentals spadar som armén hade. Och man funderar på vad ska vi göra av dem?
Mm.
Och konstaterar att gav man bort dem på, eller sålde dem på svensk marknad, då skulle en massa företag gå konkurs rakt av.
Mm.
därför att de skulle aldrig kunna konkurrera med priser. De skulle bara bara det alla militären cyklar. Va? Och därför gav man bort mycket till utlandet. Och
ja,
sånt,
det är u-landsbestånd. Man gav det till olika länder. Mm.
Ja, men det var också för att man visste att vi kan inte. Nej. Gör vi av det här så sänker vi våra egna företag.
Ja.
Det är bättre att vi sänker deras. Eller i alla fall att de kanske har större behov av det i dagsläget. För då ska vi ändå komma ihåg att den här perioden var ju ändå väldigt många länder som frigjorde sig i samband med kalla kriget. Och de hade behov.
Ja, exakt.
Så att det var inte så att vi förstör för oss själva. Utan vi också så här, vi ser att de här har ett behov. De håller just nu på att bygga upp ett oberoende. Vad behöver de?
Mm. Jag tänker också på en annan fråga som jag funderat på nu. När det är, där i vissa länder har man ju, när man helt gjort lockdown, stängt in alla invånare, då går liksom poliser och militär på gatorna och ser till att människor lyder. Det vill säga, får bara gå ut med hunden en gång eller vad de hittar på. Och lite grann så känner jag så här med den här svenska strategin, när man har sagt så här, nej men Man behöver inte testa. Och så tänker jag, nej men ni kan ju inte testa. Vi har ju ingen testutrustning.
Nej.
Så säger man, nej det behövs inga munskydd, säger de. Ja men ni kan inte rekommendera munskydd för det finns inga munskydd. Eller personalen som går på äldreboende behöver inte klä på sig visir. Och då tänker jag så här, ja men det beror ju på att det inte finns några. Så här i våran kommun, här sitter ju scouterna och gör visir och elever. Alltså alla håller på och skapar skyddsutrustning till de som jobbar inom äldrevården. Och då tänker jag också när man sa så här, ja Sverige, ja det här med låsa in stockholmarna för det är vi som är mest sjuka. Och vi kommer nu att liksom fixa vägspärrar. Ja, fast vi har ju inga som kan stå vid vägspärren. Så lite grann har vi också lagat efter läge i Sverige. Det vill säga, vi hade de här resurserna. Och istället för att säga, tyvärr, vi har ingen skyddsutrustning. Tyvärr, vi har inte resurser att bevaka folk. Utan vi nu hoppas vi allihopa att ni är så vettiga och alltså, lyssnar på våra rekommendationer. Och gör ni inte det, ja det är tråkigt, men vi kommer ju inte skicka ut några militärer på gatorna för de finns ju inte.
Nej, vissa saker stämmer ju det där liksom. Det är ju allt, men vi ska ju komma ihåg att hade man sagt att folk verkligen ska vara inomhus och saker, då hade de flesta följt det.
Det tror du också?
Jag tror nog att hade man sagt, jag vågar inte säga hur länge, men de flesta hade nog ändå följt. Jag menar, det är väldigt många som följer de reglerna vi har nu ändå.
Mm.
Och det är som alla de här reglerna. Regler bygger inte på att alla ska följa, utan regler bygger på sakta ner spridning.
Ja, det gör det.
Mm. Och så länge tillräckligt många är tillräckligt lydiga så funkar det. Alla måste inte vara lydiga 100%, men om säg 80% eller 70% är lydiga 90-95% av tiden. Så det är ändå en radikal skillnad jämfört med hur folk rörde sig innan. Mm.
Men Hampus, du som en fri tänkare har alltid tänkt alltså, tvärt emot det här. För det, du och Åke Sandin har ju liksom pratat om det, inte traska patrull och liksom tänka själv. Nu plötsligt så sitter alla mina vänner som förut var liksom kritiskt tänkande människor och säger lyd Folkhälsomyndigheten.
Ja, alltså som sagt, de har ju gjort sina misstag och vissa grejer har man kanske reagerat på och tyckt att de borde varit lite tidigare med utspel om äldreomsorg. Nej, men exempelvis det här med att Socialstyrelsen nu har börjat göra gemensamma inköp, inte bara för landsting utan även för kommuner. Va?
Ja, ja. Mm.
Alla de här grejerna tog ett tag. Mm. Men jag måste ju ändå inse att det är en myndighet på 500 personer där kanske inte alla har haft epidemiologi som sin grund. Va? Utan de har ju massa områden och helt plötsligt ska de hantera hela samhället. Så jag förstår ju att det är väldigt mycket på en gång och att vissa saker kommer att dröja en del.
Ja.
Men till slutändan, alla de här grejerna som jag ser det här är en krissituation ändå. Mm. Det är inte ett krig. Vi är inte i ett krig. Va? Det är ingen som håller på att bomba oss. Utan vi har bara en kris. Det är som om det vore en eldsvåda eller vad som helst. Det är det handlar om.
Mm.
Och då handlar det ju förstås om att alla gör sitt för samhället. Det är en klassisk solidaritetsfråga.
Bra. Ja, det var bra. Nu tänkte jag ställa sista frågan här, för att jag är inte som min far och duktig på att hålla program en halvtimme, utan jag kör på tills jag inte har någonting mer att prata om. Och nu förstår jag varför Åker alltid ringde till dig, för du har bra sån här, liksom, du var hans samhällsanalytiker som tittade på saker och ting från lite olika håll. Kan inte du berätta lite om ert samarbete som ni hade i Radio Tuff? Vad gjorde du och vad var din grej med radion i och med att du var så pass aktiv?
Ja, vad som hände i början är att vi av någon slump lärde känna varandra i samband med Irakkriget. Och jag lyssnade egentligen inte på Radio Tuff då. Men jag var så oerhört upprörd i samband med det här Irakkriget. Att jag började lyssna på Radio Tuff och så var det ju hela tiden nyheter. Och sen började jag, när jag hittade någon information på nätet eller någonting, då ringde jag Åke och så tipsade jag om det. Det här kan ni ta upp i radioprogrammet. Och när Åke hade börjat få en sån här 5-6 tips i veckan av mig, då tänkte han lite bättre att du ringer upp och tar det här, eller kommer till radion och pratar om det här.
För du var väldigt tidig med det här med internet också. Det var liksom långt innan. Du var en sån här omvärldsspanare redan liksom tidigt och läste internationella grejer.
Ja, jag var hyfsat tidigt. Jag kommer ihåg, jag skaffade väl internet någon gång på slutet mot 80-talet. Allt beror på hur man, vad man definierar. Liksom, när jag säger internet, då pratar jag ju om tiden innan World Wide Web. Då
BBS-er.
Ja, en gammal klasskamrat till mig var en av de som startade den första internetleverantören i Sverige till exempel. Mm. Eller i alla fall en av de första. Så att jag var ganska tidigt på banan med ha-konton och allt sånt där. Och BBS körde jag också på. Någonstans i början av 80-talet började det där. Va? Så att jag var tidigt ute. Och det innebär att jag fick ju, förutom att jag lusläste svenska tidningar, så läste jag ju också alla olika magasin på biblioteket. Plus att jag då satt på nätet och läste utländska tidningar.
Mm.
Så det blev ganska mycket information ett tag där. Och så det var egentligen min roll att försöka ta med Åke då de här grejerna var hem senaste veckan. Och då fanns det ju också massa andra människor. Det var då man fick kontakt med andra människor i andra länder i världen som också gjorde liknande saker. Och många samlade ihop all information. Så helt plötsligt hade det kanske en sida med 150-200 nyhetsartiklar om krig och fred i världen.
Mm.
Och börjar man titta igenom dem på olika länder, låt oss säga, vi tar exempelvis Irak. Då var det alltid en eller två av dem som var liksom unika. Det var grävande reportage någon hade gjort som inte stått i några andra tidningar.
Mm.
Det fanns alltid någon tidning som hade gjort något sånt. Och då kunde man få helt plötsligt lite avslöjande om saker som inte var unika för press, men som kanske inte hade stått om i Sverige och kanske aldrig skulle få någon större spridning i Sverige.
Alltså tack vare samarbetet så gjorde väl det att du fick liksom en roll hela tiden. För du var liksom den, som, i alla fall de Radio Tuff som jag lyssnade på när du var med, så var du liksom, du hade alltid något eget att komma med.
Ja, det blev ju så. Utan då blev det ju från de här notiserna och försöka göra någon blandning av roliga nyheter och allvarliga. Och det blev ju automatiskt så att läser man tillräckligt mycket nyheter, vilket jag ägnade flera timmar åt dagen åt då. Då bygger man ju upp sin egen lilla bild till slut. Så att man läste en svensk artikel så såg man bara den. Utan man hade en 150-200 i bakgrunden också, plus kanske några böcker. Och då blir det ju en annan bild. Va? Och sen vad som hände sen då med jag och Åke när vi deltog, det var ju att när jag började åka iväg någonstans på semester och så, då såg jag ju till att alltid ha läst minst en två böcker om det landet innan, om liksom det politiska i läget i landet och krig och fred och vad det var.
Ja.
Och det innebär att när jag var i ett land på semester, då gjorde jag och Åke upp helt enkelt om att då ringer du upp vid den här tiden på söndag.
Ja, för då körde ni direktsändning bara, eller hur?
Ja, då körde vi körde direktsändning från en, jag har säkert varit i direktsändning i Radio Tuff från minst en 30 länder skulle jag tro.
Och du har gjort en fantastisk resa runt hela världen också.
Bara den resan var 20 länder.
Jag vet. Vet du, saknar du inte Radio Tuff nu då?
Ja, delvis. Det blir väldigt mycket ett tag. Även Åke tyckte jag mycket. I början var vi ju en gång i veckan. Va?
Ja.
Men visst, det jag saknar lite är att när man verkligen gjorde de här nya rapporterna för Radio Tuff,
mm.
då blev det på ett annat sätt att man läste saker för att komma ihåg dem.
Ja.
Och det innebär att man byggde upp en kompetens på vissa områden som bara byggdes och byggdes och byggdes.
Mm.
Och den grejen kan jag känna att jag saknar. Jag har inte riktigt samma skarpa läge. Nu är jag för äldre också.
Hampus, hur gammal är du egentligen?
Ja, 49 just nu.
Åh, snart 50.
Ja. Så att, men jag menar, då hade man ju ett oerhört kunskapsläge som var helt vansinnig nivå.
Ja.
Som jag inte alls är i närheten av idag när jag har lite mer avslappnad syn på det hela. Då.
Ja, jag fattar. Och nu ser jag ser dig på Twitter. Du är duktig på att twittra i och för sig. Det är din mor också förresten. Jag följer henne också.
Mm. Ja, vi sitter här och håller på, men det är så många nu. Det är så många nu för tiden.
Ja, visst. Ja, nu har vi istället för att köra en halvtimme har vi kört 40 minuter, så Åke skulle inte gilla det här att vi kör så här, förstör liksom hela formatet. Så att vi har lite friare syn på det här. Så jag tänkte jag kunde ringa upp dig någon annan gång så kan vi prata lite grann om Åke Sandin. För du är en av de personer som lärt känna honom bäst. Och i och med att han avled nu i februari, så vi har inte orkat göra några minnesprogram ännu, men vi tänkte göra det sen i alla fall. I och med att utan Åke hade vi inte haft varken Radio Tuff eller Tyresradion.
Nej, absolut. Och det medverkar jag gärna i, absolut.
Och vi kunde ju heller inte ha någon begravning med minnesstund eller någonting, för att på grund av corona så blev det väldigt stympat, kan man säga, hela. Vi hoppas att om det nu går över något år att vi kan ha det då.
Ja, det vore faktiskt väldigt skönt, för det skulle jag väl. Nu låg jag ju ändå själv sjuk i corona när begravningen var. Mm. Så att,
jag vet. Men då får jag tacka dig, Hampus Eckermann, som tack vare dig och många andra har vi då en Tyresradio. Och nu fick vi veta lite mer om corona också, som du har haft din specialintresse de senaste veckorna, förstår jag.
Ja, det finns inte mycket annat att läsa om just nu.
Jag vet.
Absolut. Jag tror alla läser väldigt, väldigt mycket.
Ja. Vi är allihopa små hobbyepidemiologer nu för tiden.
Ja, absolut.
Ja. Tack så mycket, Hampus. För att du är med här i Radio Tyresö, heter det här programmet, inte Radio Tuff. För att Radio Tuff är nu nedlagt, för att det är ingen som vill köra vidare. Utan det är bara det som heter Radio Tyresö och det som är Slingan som körs nu på radion.
Ja.
Ha en skön kväll. Och det här programmet spelades in den 20 april för er som vill ha lite sån här datumstämpling på coronaprogram. För att man vet ju aldrig vad som händer nästa vecka. Hej då, Hampus.
Hej då.
Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.